Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. I det här avsnittet blir mycket om paddling, kanoter, Tiveden och naturturism. Men vi börjar med att sätta tonen med en dikt.
På biologisk mångfaldiska läser jag denna dikt. Obegriplig sommargyllen, ett syltåg av hieroglyfnyckelpigor. Jag drar i alla blåtåtlar, lyfter mindre märgborre svart sköldlav, höjer mindre märgborre ren fana med pipdån, dunder och brakved och sätter klofibbla och käringtand i prästkragen på skogstordyvelbolagen. Jag skäller utter svinroten efter nötplomster, nötskriker grävling där du står, men ingen förstår. Bryr sig en tv-ronika ett skvattram om att arter i tv-trappmossa försvinner som trollsmör i solsken. Jag let lavar, är en ängsmygare, en lövsångare som sveper mig i sorgmantel över glanslös dvärgborreindustri som viskar blodlav, blodrot, blodriska, blodticka, ängsklockorna klämta och tallticka. För det finns en gränsticka där grön vårtbitare frossörteri stinknäva värre än purpurbärfis. Där ekorbärsystemet klippfibblas bort av granbågmätare, övertalligt löpare, banditoppspindlar och byråkrattidig glocke, lika fyrkantig johannesört som en kvadratspindel. Och alla samlar de har klöver och tävlar om ärenpris i att säga: det har aldrig funnit sångsvan mycket skogsvicker i Sverige sommargyllen nu. När de menar trädpiplärkarplantager. Vilken dubbeltrastmoral. Mindre hackspett kärleksört går stiglitz för stiglitz in i skogssnäppor med flyttblocktrappmossa, korallav, stor revmossa under vågig sidenmossa. Bland gammelgranslavar, flagellkvastmossar, signalarter, lysmossande som opalmossor eller skogsstjärnor i mörkfruktig xylografa nattviol. Mindre hackspett kärleksört, blomkålsvampar för stensöta mosippa, aprikostoffspinnare, klockpyrola. Amorspilört har träffat denna skogsfräken och jag faller på knärot inför det liv som tätörter saknar. Och med detta i ryggsimmaren kantvit mossa vide väl konstatera att ja, det finns något större hackspett än Stockholm.
Det här ni hörde, mina vänner, är inget mindre än naturguiden Lovisa Larsson som jag ska prata med idag. Men innan jag släpper lös Lovisa så vill jag tacka Janne, Ole och Linnea för era bidrag. Om även du som lyssnar vill ge ett bidrag och göra det möjligt för mig att fortsätta göra podden, swisha gärna en valfri summa till 123-556-7870 och märk bidraget med podd. Alla bidrag räknas. Alla bidrag räknas. Nu, mina vänner, ska ni få höra mitt samtal med Lovisa Larsson som driver naturguideföretaget Traceless in Tiveden, paddlar träkanot och guidar folk i skogen om biologisk mångfald. Lovisa är utbildad naturguide och har gått på Sjöviks folkhögskola som ligger en mil utanför Avesta i södra Dalarna. Men idag håller hon till i gudarnas skog. Det sägs att guden Ti bor där. Och att ved var ett gammalt namn för skog. Så kanske är det därför skogen fått namnet Tiveden. Och i det här samtalet får du höra vad morka är för någonting. Följ med på en djupdykning i kanotens historia och höra mer om vad du kan få uppleva under en paddlingstur. Så nu ska Lovisa ta med dig som lyssnar ut i naturen. För vi börjar vid sjön Bergvattnet mellan Askersund Mariestad.
Vi börjar dagen vid ett vindskydd i en liten sjö, en ganska långsmal sjö ute i Tiveden. Det är utanför nationalparken, men det är fortfarande lite skog kvar runt sjön. Och det ligger också ett pärlband av öar i det mörka vattnet. Den här sjön heter Bergvattnet och är en del av ett sprickdalsystem. som går i norra änden av Unden ungefär och sen hela vägen ner genom nationalparken. Så det är resten av en gammal inlandsisälv. Så alla de här öarna vi ser är liksom skräp som inlandsisen har lämnat kvar i form av grus och sten. Det är också en jättegryta i ena strandkanterna. Och det är också väldigt smalt. Så det, även om det blåser mycket nere på större sjön, det vill säga Unden, så blir det aldrig några stora vågor. Sen kan det vara bökigt nog med lite vind om man inte är van att paddla kanot. Men vi inleder med en kort introduktion. Man får hoppa i kanoterna och jag visar en vända liksom, ett visst styrtag som är bra att ha när man sitter bak till exempel. Och sen så får man testa lite i viken närmast och sen så ger vi oss ut. Och det brukar gå väldigt lugnt till och ibland så sätter de det där styrtaget och då är det lite guldstjärna i kanten. Men det brukar säga till dem som zigzackar över sjön att ni såg mest eller kom längst. Det är ingen tävling, utan huvudsaken är att vi har det bra på vattnet.
Jag vet, i Nordamerika då pratar man mycket om, vad är det, S-stroke och L-stroke?
J-stroke och C-stroke.
J-stroke och C, kolla minnet är bra men kort.
Ja, men det var en bokstav i alla fall.
J-stroke och C-stroke, okej.
J-tag som vi säger på svenska. Ett rakt framåttag och sen så böjer man eller vrider på paddeln och skjutsar ut vattnet för att kompensera så att inte kanoten hela tiden svänger bort från ditt paddeltag. Och C-taget använder du framförallt när du paddlar solo, då man sitter mitt i kanoten.
Ja, det är mer för att komma rakt fram då.
Ja, i princip. Och man kan ju svänga lite mer kraftigt åt höger om man paddlar på höger sida till exempel, genom att överdriva. Men huvudsaken med det är liksom att kompensera lite grann vid varje paddeltag. Annars blir det lätt de här kringelikrokarna.
Ja. Men kan du mycket om kanotens ursprung? Eller varifrån kommer det här med att paddla kanot?
Alltså det finns över hela jorden.
Uh-huh.
Alla urfolk, överallt på planeten så har vi haft någon liten farkost som går att ta sig fram med någon form av paddel och som går att bära. Och det brukar vara liksom urtypen av kanot eller liksom idébegreppet av vad en kanot är. Och sen har de sett väldigt olika ut. Om det är så en stockbåt liksom på någon liten kanal i djungeln eller om det är en kajak sydd av sälskinn och lite drivved eller om det är kanadensaren, som vi kallar den lite slarvigt idag, som har sitt ursprung ur kanadensiska ursprungsbefolkningens näverkanoter. Och
det är därifrån det kommer alltså?
Ja.
Jag har sett en sån.
Ja.
Det var så jävla coolt.
De är jättefina.
Med näver och sen var det kära som de satte ihop nävret med mellan.
Ja, man syr ihop det med rötter och sen tätar det med en blandning av sot och kåda. Och det blir väldigt lätta, väldigt fina båtar och det är också trä inuti. Även om det inte är spikat utan allt är liksom fastklämt eller fastbundet. Och väldigt så här, intrikat och tjusigt. Så det blir väldigt lätta och väldigt trevliga kanoter att paddla. Jag har haft äran att göra det en gång 2019.
Vart då någonstans?
På kanadensarsymposiet på Sjöviks folkhögskola. Det blir ett i år också. Jag har tyvärr inte vägarna förbi. Och då var det en kille från Sibirien ursprungligen som nu bor i Tyskland och bygger de här näverkanoterna.
Okej, jag såg i Ely i norra Minnesota.
Ja.
Där höll de på att bygga då.
Ja.
Det är Ojibwe som är ursprungsbefolkningen där. Jag tror att det är deras tradition de bygger vidare på.
Ja.
Och vilken typ av natur är det som man har tagit fram den här typen av farkost för? För att det ska vara liksom logiskt, varför?
Alltså, taiga och det behöver en särskild sorts björk också med lite tjockare bark än den vi har i Sverige. Så det är väl därför vi inte har så mycket näverkanoter här i Sverige. Vi har gjort andra grejer med vår näver, kåsor eller korgar och liknande. Och sen floder. Och när europeerna kom till Kanada och ville jaga bäver bland annat så upptäckte de ganska snart att ja, men det var inte så lätt att bygga vägar, men det var ju gott om floder. Så då sneglade man på de här näverkanoterna och började liksom paddla runt med dem. Och de fanns ju alla möjliga storlekar, allt från de här två man som är vana vid till ja, men stora, så att ja, men 10-20 pers kan paddla i dem. Och sen så, som västerlänningar gärna gör, så tycker de att ja, men vi gör en egen variant. Så de byggde en form och sen så ångbasar man trä, ribbor, efter den här formen. Och så nitar ihop med mässingsnitar. Och så dukar man den med canvas, alltså en bomullscanvas, och fyller det med en blandning som gör att den blir vattentät och målar. Och där har du den dukade träkanoten som ja, bland annat jag har med mig ut fortfarande idag med gäster i. Och det, du har en lite tåligare kanot som du kan laga i fält med en liten bit av din skjorta och lite lim på sin höjd. Men med snarlika egenskaper som näverkanoten. Den är väldigt lättstyrd, beroende på skråform såklart. Jag hör min vän Josef Hegert här i bakhuvudet som bara väntar nu. Så det ska styra lite. Och väldigt, väldigt vackra också.
Och som jag har fått för mig så var det från de stora sjöarna i det som är ja, men södra Kanada och norra USA som man gick in i det här sjöflodsystemet som finns i framförallt Kanada då, med ganska mycket sjöar men också floder. Oh. Och sen som det rinner väl typ ut i
Hudson Bay, bland annat.
Ja. Jo, för jag vet om där i Minnesota, det var att paddla till Hudson Bay, det var liksom King of Kings. Det var det bästa man kunde göra. Oh. 3 månader, tror jag.
Yeah. Det kan jag tänka mig.
Ja. Men vad är liksom den svenska varianten av det?
Oj, svenska kanoten. Så det närmaste är väl ja, men stockbåtar eller att vi har flottat. Det är väl det jag kommer på spontant. Liksom. Och det är lite vingligare. Ja. Liksom. Där.
Men tycker du kanoten passar liksom i svensk natur?
Ja. Gud, ja. Det, alltså vi har mycket älvar och vi har mycket sjöar. Och fördelen med kanoten är att du kan lyfta upp den och så bär du med dig den till nästa sjö.
Just det, det de kallade portage.
Ja, precis.
Det eller, fattade inte jag vad det var för något.
Eller lite morka tid. På svensk.
Morka?
Eller, det är ett nordsamiskt ord från början.
Okay.
Att flytta farkost mellan vatten. Eller om det är landområdet mellan vatten. Jag får lämna det lite osagt.
Just det, för samerna hade lätta båtar som de lyfte och gick med. Det är något från Linnés resa jag minns, med någon som kom och gick med. Eller om det var han själv som gick med en liten båt. Liksom.
Ja, vi var uppe i norra Finland, jag och några vänner, 2017 och paddlade i några veckor. Och då på väg liksom bort från vildmarken så passerade vi ett museum om skoltsamer. Och då såg vi en av de här små båtarna i trä och så sydd med björkrötter. Men det var också en sån där som du skulle kunna bära.
Ja.
Det är väl det närmaste vi har.
Just Sjöviks folkhögskola, är det där man brukar paddla i norra Finland, eller?
Inte i norra Finland specifikt, men det är väldigt mycket träkanot och väldigt mycket paddla.
Det är mycket att man gör sin egen kanot och sen paddlar.
Ja, det kan man göra om man vill. Ja. Det finns en hel flotta på skolan också.
Mm.
Och ja, men lära sig ta sig fram med kanot. Även när det strömmar på eller forsar och sådär.
Det kanske bara är några som for dit i norra Finland som jag minns.
Ja, det är undertecknad en av dem.
Okej, okay. Det kanske är därför. Det kanske var du som varit där.
Ja, det var jag och så en tjej som heter Alma Bågefalk och Katinka Johansson, Jonas Sjöblom, Torbjörn Hallgren, Mattias Pettersson och Johan Kilgren.
Ja, hur var det då?
Det var mycket. Det var många olika, men framförallt väldigt skönt att få vara i den färdbubblan.
Mm.
För även om vildmarken ställer krav på dig som människa, liksom i form av men vi ska ta oss fram, vi ska ha mat, vi ska ha ved, värme, hålla oss torra eller torrare. Så är det inte liksom att nej, men nu ska du lämna in den här deklarationen eller nu måste du tjäna pengar här och så vidare eller synas här och där och där och där. Så ja, men jag tyckte det var en väldigt vilsam period även om det var intensivt och strapatsrikt till och från också.
Mm.
Och också väldigt fint att få vara i den fjällnära miljön, för vi såg inte ett kalhygge på 4 veckor. Det var helt magiskt.
Mm. Vilken älv var det?
Ivalojoki.
Vart kommer den ut?
Den börjar i myrmarkerna utanför Nunnanen i nordvästra Finland. Och sen kommer den ut i Inarijärvi, eller Enareträsk som vi tycker om att säga på svenska. Och vi paddlade älven på ungefär 4 veckor. Och sen så ut i Inarijärvi och upp till Nitsijärvi. Planen från början var att ta oss via Munkälva som går i norra änden av Inarijärvi ut i ishavet. Men det tog lite längre tid på älven än vad vi hade räknat med. Så då bestämde vi att då tar vi det lite lugnt på sjön de sista 2 veckorna.
Och det där är ett gäng mil norr om Rovaniemi. Man far in vid Haparanda, in vid Kemi och så...
Ja, och vidare norrut.
Rakt norrut i princip.
Nordöst.
Ja. Och fortsätter man så kommer man ut vid norska...
Ja, precis.
Östra delen av norska Finnmark blir det, va?
Ja, precis. Vi hängde ett tag i Kirkenäs hos Katinkas bror.
Okej, ja.
Där på slutet. Fick duscha och så vidare.
Just. Ja, det är ju också...
Akklimatisera oss till civilisationen.
Jag vet inte om jag har varit precis där, men jag har varit åkt förbi... Vad heter det nu? Kautokeino.
Ja.
Och det var ett väldigt speciellt landskap.
Mm.
Liksom någon slags fjällbjörkskog, lågfjäll.
Mm. Man är nästan lite tundra över det. Liksom. Ja. Väldigt mycket sand.
Platt. Eller ganska platt. Mm. Alltså, inga berg, inga fjäll.
Nej,
liksom.
Nej.
Men hur var den paddlingen då jämfört med att paddla i Tiveden?
Framförallt grunt och stenigt.
Ja.
Och vi hade ju, eftersom vi var ute så himla länge så hade vi väldigt mycket packning och väldigt mycket tunga lyft och sådär. Paddla i Tiveden, det är liksom, men vi paddlar på vår sjö.
Ja.
Vi har med det vi behöver för dagen. Och,
men kan man liksom göra lyft och paddla vidare i Tiveden också?
Gud ja. Vi har en kanotled, men vi har gjort den på en dag i princip. Och jag brukar hålla mig på en sjö, för de flesta gäster tycker det är lite bökigt med Morkan.
Ja.
Och min kropp ska hålla i 10 år till, förhoppningsvis. Så bra mycket stillsamma, men jag försöker ändå få till känslan av att nu är vi här. Liksom. Och vad som händer runt om, det spelar inte jättestor roll. Liksom. En närvaro och en stillhet. Liksom.
Och vad skulle du säga är kanotens fördel jämfört med kajak då? Alltså jag menar den här öppna, det som vi brukar kalla kanadensare då, kanske.
Jag förstår. De är bra till olika vatten och till olika saker. Fördelen med kanadensare, som jag ser det, är att liksom, på små vatten eller älv så får du med dig väldigt mycket. Och det är lätt att komma i och ur. Medan kajak, om du ska ut på mer öppen sjö, eller havet för den delen, så är det väldigt trevligt att sitta innesluten. Sen går det såklart att paddla kanot, eller öppen kanot då, på större vattnet. Men det är lite kinkigare, ofta med vinden, och också om du får vågor som sköljer in. Så man får vara lite försiktigare där.
Jag har kapsejsat med kanadensare i Emån. I Fliseryd.
Ja.
I en fors. Då jag och min kompis, vi visste inte vad vi gjorde och var 15-16 år.
Ja. Som man gör.
Dumdristiga. Och så for båten liksom upp mot en navide i strandkanten. Mm. Och så var det en fors. Så vattnet bara vred kanadensaren så att den liksom böjde sig 90 grader.
Yep.
Och sen helt plötsligt så bara fylldes det med vatten.
Yep.
Och stormkök och tält och allt som vi hade lagt sådär slarvigt.
Ja.
Det bara for ut och ligger fortfarande på Emåns botten.
Yep.
Jag ber om ursäkt för det, Kalmar län. Ja, så det gick väldigt fort och det bara knaka i hela. Man tänkte, nu spricker den. Men det gjorde den inte.
Nej, det är väldiga krafter. Liksom. Mm. Det är det.
Och när man paddlar med dig, är det dina kanadensare? Har du byggt dem?
Jag har renoverat ett par av dem.
Mm.
Men annars är det blocket fynd.
Uh-huh.
Jag har en som... Eller jag har renoverat lite mer flitigt, men den är inte i bruk. För dels är den lite gammal och skör. Och så är den så liten och ganska rundbottnad, så det är lite vingligt helt enkelt om man inte är helt van.
Mm.
Sen har jag varit med och hjälpt till att bygga kanoter. Så jag tror jag har gjort alla moment, fast på olika båtar. Eller farkoster.
Mm. Hur känner folk för att anlita en naturguide liksom för att ge sig ut och paddla?
Det är väldigt blandat. Det gäller att hitta rätt målgrupp eller att målgruppen hittar dig. Liksom. Nu har jag bra samarbeten med boende i närheten. Och likadant en liten tysk resebyrå som skickar folk huvudsakligen på marken upp till Sverige. För det har också varit ett moraliskt dilemma i att jobba i turistbranschen. Liksom. För det finns egentligen ingen hållbar turism direkt.
Och du tänker att de inte flyger in?
Ja, men precis.
För det har jag ju förstått är vanligt i annan svensk naturturism. Att det kommer inte minst från Storbritannien. Mm. Och vad är det mer? Belgien, Holland, Tyskland?
Ja, precis. Schweiz, Italien. Liksom. Och till viss del kan jag förstå det. Liksom. För vill du upp till Jämtland till exempel. Alltså det tar ju en hel dag att åka bara genom Sverige. Liksom. Mm. Men till Tiveden så går det att ta sig. Liksom, antingen med bil eller tåg. Liksom. Jag tror det tar en dag att köra upp från Hamburg. Liksom. Mm. Det är möjligt. Och då känns det bättre att premiera det eller försöka pusha däråt.
Ja. Vilken är närmsta tågstationen?
Laxås.
Laxå.
Central.
Mm. För de som inte känner till Tiveden med all sin storhet, framförallt när det gäller naturturism, hur skulle du beskriva det då?
Ett kuperat skogslandskap med väldigt mycket historia och med väldigt många olika rum. Allt från stora flyttblocksalar till pelarsalar med tall, till djupa sänker med granskog eller en fin sandstrand. Men också små öar av kulturbebyggelse runt om i skogen. Rester efter finninvandringen på 1600-talet.
Så det var skogsfinnar där också? Ja, coolt.
Det var sydliga gränsen.
Uh-huh.
Byn där jag bor nu är Stora Ykullen, en av de gamla finnbyarna.
Så. Har ni rökbastu?
Nej, tyvärr. Vi hade en smedja, men den är en hög med sten vid det här laget.
Ja, förlåt, jag avbröt dig. Du var på gång.
Finnbyar. Och så också en väldigt engagerad bygd.
Det har jag fått intrycket av.
Ja, det är liksom så att till och med kommunpolitikerna i Laxå säger att bråka inte med Tiveden. Liksom det. För det är, framförallt när det kommer till stora omställningar, som att det var ett gruvbolag som ville ha en gruva i södra änden av Unden. Och på en vecka så hade Tiveden mobiliserat och manifesterat mot det här, eller för sjön. Och så vidare, och dragit i det. Och likadant buffertzonen, som Sveaskog inte tycker man ska säga buffertzon om för så vidare. Men vi har en zon runt nationalparken och vägarna in till nationalparken där de kör adaptivt skogsbruk. Och det har också varit en folklig rörelse för att få till det här. Väldigt mycket jobb nedlagt av Jessica Sannö och Anders Tivell, som har suttit i samråd med Sveaskog, bör tilläggas. De har varit väldigt drivande, men vi har liksom backat dem.
Just det, där kanske vi får komma in på lite strax. Men om man säger Tiveden som stort, vart ligger det?
Ja, en skog mellan Laxå och Karlsborg i Askersund. Så nordvästra hörnet av Vättern, skulle man kunna säga. Eller mellan Vättern och Värnen, om man ska vara lite slarvig.
Mm.
Sen vart själva gränsen går för vad som är Tiveden och inte, det beror på vem man frågar.
Så det är generellt sett ett område?
Ja, precis.
Men sen är det också en nationalpark?
Ja.
Och det är, antar jag, en lite mindre del?
Det är det. Det är liksom det lilla klappande hjärtat i Tiveden på 2030 hektar.
2030?
Ja.
Ja, det är inte jättestort alltså.
Nej, det är det inte.
Vi har Florarnas naturreservat här. Det är på 5300 drygt hektar.
Oh,
men det har inte fått bli nationalpark.
Nej.
Det ligger för nära Stockholm. Jag tror det.
På det.
Jag vet inte. Men. Det är som med vargrevir. När det fanns vargrevir nära Stockholm så var det ingen som sa att det fanns vargrevir nära Stockholm. Man sa bara, när vargen kommer till Stockholm, då kommer ni börja prata. men det fanns ju varg nära Stockholm. Och det har funnits varg i Tiveten också, så jag känner ju det som ett vargrevir också.
Ja, vi har haft två familjegrupper. En i det som vi kallar Tivedenområdet, så är norr om E20. Nu sköt de av stora delar av den södra familjen, vilket är jättetråkigt, tycker jag. Det var liksom en liten stolthet att de finns där, och det har inte heller varit jättestora problem med just familjen, utan där har det varit problem, så har det varit strövarvargar i området. Liksom, och framförallt...
Vad menar du med strövarvargar?
Alltså unga vargar som är på jakt efter nytt område och bildar revir.
De som är 1-2 år.
Men precis.
Och som vi brukar säga, lite dumma i huvudet. Ja. Som precis som tonåringar. Ja. Vart är jag? Vad ska jag bli när jag blir stor? Kolla, ett får. Jag checkar upp det.
Ja, men typ så. Och vi har ju haft dem gå förbi hemma vid. Det var någon vinter, så hittade vi en jättestor hög med spillning på isen. Men aldrig sett röken av dem. Bara spår. Sen får hunden vara i snöre, men det är för att han inte har någon självbevarelsedrift. Liksom.
Det är ju också en var. Jag tänker man borde kalla hundar för tamvargar istället. Det blir lite lättare. Men kan du inte berätta om dem, om hur det började, reviret? Kommer du ihåg?
Tvek. Jag vet att de flyttade varg till Tiveden.
Från Övertorneå.
Oj. I och för sig bra att de slapp knata genom renbetesland. Liksom, och de flyttar dem till nationalparken.
Det är Sveriges enda lyckade vargflytt.
Wow.
Så de hade börjat revirmarkera där uppe vid Övertorne.
Ja.
Och så flyttar de ner dem 2013, jag kommer inte ihåg vilken tid på året. Men troligen var de liksom i ett läge då som de hade, för vargar, hanar och honor, de är ju väldigt trogna liksom. Så de hade liksom slagit ihop, slagit sina påsar ihop och tänkte vi ska, det är du och jag liksom. Och så när de kom till Tiveden så behöll de det där att okej, då blir det här liksom.
Ja.
Sen tror jag hanen försvann väldigt tidigt.
Ja, precis, tiken blev kvar.
Och hon födde ju valpar under många år.
Ja, det var något år, jag tror 2018 eller 2019, som det var 7 eller 8 valpar liksom.
Och det är ju så det brukar vara. Inte när de är förstfödeskor, men
senare.
Senare om de inte är väldigt inavlade, har jag fått för mig. Men sen hade valparna ganska mycket otur.
Ja, de blir påkörda eller försvinner. Om grannen hade sagt att någon har gjort något åt det, liksom, sådana grejer.
Ja, det är ju så det har varit i Sverige hela tiden, och kanske värre än någonsin nu med tanke på hur den politiska situationen är. Så tycker väl de som ser till att vargar försvinner att de agerar efter politikens vilja, jag vet inte.
Ja, men lite så.
Ja, det är tråkigt.
Eller okunskapar.
Ja. Men har vargreviret varit viktigt för naturturismen i området?
Både ja och nej. Alltså de flesta kommer ju dit för att vandra. Sen är ju många nyfikna. Och liksom, kan man få se varg? Och så, det är väldigt liten chans. Det är liksom 1 på miljonen.
Men har ni hört om Yla?
Ja, det har vi. Inte jag personligen, men jag har haft gäster som har hört. Liksom, de har så övernattat i nationalparken, så har de hört ifrån östra delen eller öster om att de har ylat. Och det är även turister som har sprungit på varg i skogen. Men då återigen 1 på miljonen chansen.
Jo, är det mycket folk så händer det ju.
Ja, men precis.
Förr eller senare. Även om de är duktiga på att hålla sig undan. Hur stort sa du nu då att nationalparken var?
2030, så 2030 hektar.
2030 hektar?
Ja.
Och ett vargrevir, vet du hur stort det är? Ett typiskt normalt stort svenskt vargrevir.
Inte hektar. Har bara en siffra att de kan gå 10 mil om dagen eller mer.
Ja, liksom. Precis. Men 100 000 hektar.
Wow.
Bara för att relatera så att man kan, så vargarna håller ju sig inte inom en nationalpark med den storleken.
Nej, de skiter i våra gränser liksom.
Det är det som är coola med dem, tycker jag, att de är såna anarkister. Det är ju i och för sig hela naturen, förutom möjligtvis en del människor.
Ja, typ så. Mm. Men det tänkte jag på i Finland också, att det skulle kunna vara i norra Sverige många gånger. För det är naturen liksom. Det kommer en skylt på finska då och då liksom, men that's it.
Annars är det rätt likt.
Ja. Det är vi som hittar på saker för att bestämma vilka pengar som går vart och sådär.
Nej, men visst är det så.
Och vem som hör vart.
Men med kanot så kan man ju vara lite anarkist också och röra sig ganska fritt. För än så länge är ju sjöarna och vattendragen rätt fria.
Ja.
Och stränderna rätt tillgängliga. Mm. Men om man går vidare då, lagar ni mat ute också?
Ja, i regel så gör vi det. Om det inte är eldningsförbud såklart.
Ja.
Så brukar laga lite enklare mat på Murika.
Ja, det är stekhäll då?
Ja, precis. Stekhäll. Ja. Och så får de plocka ihop sig en liten wrap och sitta och äta i solen och dricka något till.
Vilka är dina favoriträtter på Murika eller stekhäll?
Oj. Jag brukar steka mycket halloumi. Det brukar bli mycket vegetariskt.
Mm.
Eller halloumi, grillost, stekost, sådana varianter. Jag har även gjort en pepparpasta liksom med tortellini eller pasta och sen rör man i lite olika goda grejer och pepparsås. Så, och lite rucola och tomater på det. Så blir det också väldigt gott.
Och Murikan får plats i kanoten eller har du den på plats sedan
innan? Nej, den får plats. Du kan lasta nästan, jag tror vi hade 350 kilo som mest i en kanot i Finland.
Ja.
Då var det inte mycket kvar mellan relingen och vattenytan, men det är en annan sak.
Det måste ju vara en av kanotens stora lyxiga fördelar, att man kan fylla upp den ordentligt, att man inte behöver ha liksom lättviktsmat och tänka på hårt.
Det är väldigt lyxigt.
Uh-huh.
Och väldigt skönt när man ska övernatta och man behöver inte tänka så mycket på, eller ja, klart man ska tänka på hur man packar. Liksom. Det ska helst vara någorlunda sammanhängande ifall du skulle välta eller bara för att du behöver flytta kanoten. Från ett vatten till ett annat så är det också väldigt skönt att ha få koll in. Liksom.
Mm.
Jämfört med lösa stormköket.
I en månad, tänker du. Jag vet att vi gjorde fel. Jag vet det nu.
Förlåt. Bara för att återkoppla. har varit där också.
Men vad är det för kommentarer du får från deltagarna? Liksom, vad är det de berättar om själva upplevelsen så de känner det starkast?
Lugnet väldigt mycket. Också att det känns tryggt och bra liksom, att ha med någon som kan. Och fikat i kanoten brukar också vara en höjdpunkt. Eller så har de lärt sig någonting nytt. Förra året nördade jag ner lite på, eller ganska grunt egentligen, på trollsländor som fanns runt sjön. För det kändes så fånigt att bara säga dragonfly. När det finns väldigt många olika varianter, tror jag, 120 stycken olika i Närke. Liksom, så då har jag lite tid på att lära mig namnen och liksom varför. Och kunde berätta det. Och sådana grejer kommer de ihåg. Liksom. Ja, men det här detaljen eller där engagemanget ligger liksom. Så, ja.
Men det där är läckert, för det tänker jag med rävbacken som vi har hemma där jag bor, som vi håller på att restaurera. Det känns som man kan hålla på hur länge som helst och gräva ner sig i olika saker och lära sig mer och mer. Det tar liksom inte slut, för när man börjar närma sig kanske något som man tror är slutet på något, då kommer det en annan grej som öppnar sig åt sidan. Det är som en dörr i ett nytt rum. Mm.
Ja, men det är så häftigt med naturen liksom, att det tar aldrig slut.
Nej.
Så det finns alltid någonting nytt. Liksom.
Jag tycker det är lite roligt när du berättar om den här sjön också, då, för det blir ju, jag tänker att det blir lite så för dig också, att du gräver där du står.
Ja, men det blir lite ett vardagsrum eller ett arbetsrum i det här fallet. Och det är också lite av en nödvändighet när du paddlar på samma sjö 3 dagar i veckan hela sommaren. För annars blir du ju helt knäpp om du inte liksom utforskar eller gräver ner dig lite ytterligare. Liksom. Och också för att skapa ett djup i guidningen. Det är klart att jag kan säga att här är det fint och så är det klart. Eller så kan jag berätta liksom om de här ängstrollsländerna eller att bävern bor här och hur den har sin koppling till kanoten och hur den lever och så vidare. Och då får de med sig det. Och de kommer inte komma ihåg allt, liksom. Men man har sagt någonting och det har också haft väldigt stor tur. Jag har fått väldigt många engagerade gäster som gillar naturen och vill vara rädd om den. Det är väl enstaka gånger som någon har liksom suttit och surat liksom, ja, granbarkborr liksom i bakgrunden. Men de flesta blir liksom lite eld och lågor liksom, för att få lära sig något nytt. Eller få se någonting som de har drömt om. Men som bävern till exempel. Jag hjälper min vän David med bäversafari bland annat på sommaren.
Mm. Så. Jo, David har... David...
Tvärling driver Naturguide Tiveden.
Precis.
Med en del djursafaris i form av älgsafari till exempel. Bäversafari och också nu på vårkanten tjäder och orrspel.
Jag har ju pratat lite med honom om tjäder just för att... Ja. Han och även du
ja.
Är ju ute under väldigt lång tid där på våren.
Ja, men vi guidar tjäderspel och det innebär jobb dygnet runt i princip och man sover ute i gömsle. För att går du ut så skrämmer du bort fåglarna och så kan vi inte ha det.
Men det är liksom tjädran är hans grej och du hjälper till.
Ja, precis. Ja. Så vi kör grupper parallellt under andra halvan av april.
Mm.
Så det kanske är mellan 10 till 20 nätter kanske.
Ja. Och då gäller det att hålla koll på vart en tupp spelar. Det är framförallt en tupp man ser, va? Eller?
Nej, det kan vara flera. Ja. Alltså, mellan en till fem stycken. Sen så är ju det är vilda djur.
Mm.
Och även om vi är helt knäpptysta och de inte störs av oss överhuvudtaget, så kan det vara andra faktorer som att det blåser för mycket.
Mm.
Hönorna kom inte dit. Eller det är rovdjur i närheten.
Mm.
Så det är lite så här, lite gambling över liksom, när de kommer och var. Ibland så står det någon bakom ett träd hela morgonen. Och så vidare. Och ibland så har man tur. Och det är helt magiskt. Och det blir väldigt intensivt. Tupparna har väldigt speciella läten när de spelar. De kluckar och de sisar och flaxar och slår och har sig. Och de har också ett basljud i slutet av sisningen. Det var en tupp som gick förbi mitt gömsle förra våren. Och så hör man det där, vroom, när han går förbi. Och det är så, nästan lite starstruck liksom.
Tiveden blir ju som ett nav här. Där nationalparken finns. Era guideföretag finns. Och det finns fler guideföretag också, va? Bland annat det har funnits islandshästar.
Ja, det är Sjönäs, eller Tiveden Adventure. Som kör turridningar med islandshäst och höghöjdsbana. Och hyr ut kanot och kajak bland annat också.
Ja, för de som vill hyra, för du hyr inte ut utan liksom guidade turer.
Ja, och det är väldigt mycket praktiska skäl. Hyr jag ut mina kanoter, då får jag laga kanoter hela sommaren.
Ja, nej, men jag tycker det känns väldigt bra att du nischar in dig på det du vill
göra.
Plus
att jag vill paddla. Liksom, det är därför jag vill jobba med, eller bland annat därför. Bör tilläggas.
Men vad ser du som framtid nu för naturturismen i Sverige, om du tänker utifrån din egen del? Vad är nästa steg?
Mm. Alltså jag tror vi kommer ha mycket mer folk från södra Europa de kommande åren. Och många fler europeer som flyttar hit. Och mycket beroende på klimatkrisen. Och att det blir varmare. Coolcation är ett av nya modorden. Så jag tror det kommer öka. Jag tror det kommer öka ganska mycket. Och då gäller det att vi är beredda liksom och kan ta emot de här människorna.
Om vi repeterar lite då, som Tiveden, vad är de tre sakerna man borde göra? Och så kan du nämna tre guidningar som man kan hänga med på.
Ja, dels en kvällspromenad i Tivedens nationalpark. Det är aldrig så lugnt och stilla, bästa fotoljuset också. Och... allmänt bra och gå där när det skymmer. Och sen må vara partisk, men häng med mig ut och paddla. Jag skulle bli jätteglad om du som lyssnar hänger med mig ut och paddla. Oavsett om det är för att snacka skog eller trollsländer eller bara käka glass. Det blir fett. Och har du någon kompis ner från kontinenten som inte har sett en älg, så häng med David Färling ut och spana efter älg. Där, ja, han är kung på det. Så det var tre turer. Om du har svårt att röra dig, eller alltså gå, eller behöver rullstol eller liknande för att ta dig fram, så kan jag rekommendera ett besök vid Fagertärn naturreservat i mitten på juli till mitten av augusti ungefär. Nu har man förlängt den grusade stigen som är tillgängliggjord, så att du kommer hela vägen fram till de röda näckrosorna som blommar där. Och det är en av de saker som är unika för Tiveden. Och vill man se Norra Vätterns skärgård, som ligger alldeles i anslutning till Tiveden, så är det kristallklart vatten, ja men, små kobbar och skär och fina öar med släta hällar. Då tycker jag man ska följa med naturvägledare Norra Vättern ut och paddla kajak.
Ja, för det är flera som, det är populärt bland kajakpaddlare.
Ja, det är det. Mm. Sen kan Vättern vara lite lynnig, liksom. Men håller man sig inom skärs, liksom, så brukar det lösa sig. Ja. Och om man känner att jag har lite skralt med pengar i fickan eller bara vill lära sig mer om skog, så får man jättegärna följa med torsdagskvällar i sommar i juli och augusti när jag kör mina artvandringar. Då går vi en liten bit i nationalparken och tittar på allt vi hittar. Fikar tillsammans och har det bra i skogen.
Vad är det för något? Vad är kärnan i det? Artvandring? Är det vilka arter som helst? Är det skog som är temat?
Det är skog. Mm. Och tanken från början var naturvårdsarter. Men första turen jag höll så fick jag lära två damer skillnad på gran och tall. Så då insåg jag att okej, vi behöver ta det från början.
Det behöver också biologstudenter som börjar plugga i Uppsala, kan jag säga.
Nej! Ja, men alla ska börja någonstans. Mm. Och, så det blir en salig blandning. Sen så har det varit lite av mitt sätt att ge tillbaka. Och så är de här artvandringarna gratis. Dels för att jag gör det här av altruistiska skäl. Liksom, jag vill att folk ska få upp ögonen för skogen, och då vill jag inte krångla med Swish på en plats med dålig täckning och så vidare. Men just artvandringarna är liksom ett sätt jag ger tillbaka. Och det är också en del lokalbor som hakar på. Och en av dem är markägare och berättade i somras att efter att ha hängt med de här artvandringarna så har hon och hennes man bestämt sig för att avsätta en del av sin skog som numera är biotopskydd. Och då var jag så här, yes! Och jag blev nästan lite tårögd.
Men det förstår jag. Det borde få diplom stor för. Jo, men det är ju det. Men det är ju det krävs ju många då. Det krävs ju du och så dem.
Ja.
Och så kombinationen.
Ja, men lite så.
Ja. Mm. Ah, vad fint. Mm. Du sa när de var, va? Vilken tid?
Klockan 6 torsdagskvällar i juli och augusti. Jag brukar lägga upp event på Facebook så man ser vilka torsdagar det gäller.
Ser man det på din hemsida också, eller?
Mm, det får jag lägga upp helt enkelt. Ja. Jag var lite slarvig med det. Liksom.
Nu när Facebook börjar gå åt pipsvängen så blir hemsidan...
Vad
heter din hemsida?
Tracelessintiveden.com i ett ord.
Och Davids...
Då är det naturguidetiveden.se om jag inte vet helt fel.
Är det några andra ställen man ska nämna som är viktiga om man vill besöka området?
Alltså bara tiveden.se är ju stora samlingssidan. Nu vet jag att den är ganska rörig för tillfället.
Mm.
Men där har du liksom boenden och aktiviteter och så vidare. Annars är turistbyrån i Oskarsund till exempel väldigt duktig på det dirigera.
Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Podden bygger på frivilliga bidrag via Swish. Om du vill skicka bidrag från Norge går det bra att använda Vips. Skicka ett e-post till vetenskapspedagogen@gmail.com så skickar jag numret. Mer information om podden och naturnyheter hittar du på natursidan.se. Natursidan.se.
Thank you.